En podcast från Sportbladet.
Då säger vi hej och välkomna till 51% fotboll, Folkets podd som vi kallar den. Du har ytterligare ett namn på den, Oskar Månsson, vad du brukar kalla den?
Mm, Folkets direktkanal.
Direktkanalen, ja.
Jag sitter och äter frukost nu klockan 3 på eftermiddagen också, så ja, det är okay. Bättre att du tar av ordet igen.
Ja, ja, jag kör lite till direktkanal. Man skulle också idag kunna kalla det för Raketpodden, för du är på väg och drar iväg till Norrköping.
Mm, sådär. Så vi, tanken är väl att... det eventuella tillägget inte ska bli så superlångt.
Nej, vi stryker tillägget i avsnittet som vi då kallar för Raketpodden. Vi ska ta upp en hel del grejer. Vi tittar framåt mot veckans stora matcher. Vi har ju IFK Göteborg och AIK. Vi har Örebros och Åtvidabergs ödesmöte. Vi tänkte spekulera lite kring silly season som ju snart kommer stå för dörren här. Nu är det snart så här transfersnack som står överst på agendan om ett tag här. Vi tittar på Djurgården. Är de så bra? De är tillfällig serieledning eller har de bara haft ett bra schema senaste tiden? Jag ska förklara hur en uppgjord match inte går till. Det har varit lite snack om att det var en match i Allsvenskan här, Halmstad-Djurgården, att den skulle vara riggad till 3-2. Det kan jag med kraft säga att den inte var. Jag ska utveckla det. Vi kommer prata lite om våra 100 höjdare som ni har säkert sett på nätet som ju rullar här. Allsvenskans 100 roligaste ögonblick under 2000-talet. Men vi måste givetvis börja med Oskar Månsson. Ditt storslam i Guldskölden. Hur många kategorier är du nominerad till? Är du nominerad som tidernas journalist? Eller vad fan du har fått egentligen?
Ja, ja, det var så. Nej, jag halkar med där på något sätt.
Ja, du brukar inte vara med där va? Men nu jävlar, nu kliver du in och liksom tar en nomineringsstorslam får man säga.
Mm. Jag vet inte vad som har hänt. Det är väl för 2014 och det var jag mest sjukskriven.
De var glada att bli av med det helt enkelt. Är det så du ska tolka det?
Ja, lite så.
Nej, jag tror det är din vår. Alltså. Jag tycker det här är bra. Nu kommer du ju äntligen in en journalist här. Det är bara en massa jävla krönikörer liksom, som brukar ligga på den där och möjligen Lasse Granqvist. Här kommer in en hårt arbetande man som gör liksom fotarbetet och reporterarbetet, det tunga jobbet och även en hel del bra granskare. Jag tycker det är bra liksom att den typen av journalistik premieras genom din nominering. Sen såg jag för sig att du stod i 75 gånger pengarna att vinna där, så att du ska inte öppna champagnen redan tror jag, men det är kul att du är med.
Mm, jag såg också det. Det var 75 gånger pengarna som årets krönikör.
Aha, okay.
Där jag också kom med, vilket var lite konstigt tycker jag.
För ja, du skriver inte så mycket krönikör. Skriver
inte så där, eller då och då, men jämfört med alla de andra, det var ju liksom Bank, Niva, Lund och Frendén.
Ja, just det.
Och det var ju samma gäng som också var med den här årets sportjournalist, totalen. Så där har jag väl lite bättre chans. Där var oddsen lite mindre. Vilket ändå inte säger så mycket.
Jag tror att folk blandar ihop de här begreppen lite när det är den här typen av omröstningar. Jag vet att jag är alltid nominerad som årets bloggare. Jag brukar aldrig vinna, men varenda år är jag med som årets bloggare.
Och även i år?
Ja, i år också. Men jag skriver ju inte, jag bloggar ju inte speciellt mycket. Men jag tror att nu när folk läser på nätet och bara får länkar, jag tror att många tror att det är, att jag hela tiden skriver i min blogg allt jag skriver. Mm. Vilket jag ju inte gör. Ibland är det i bloggen, men sen stod jag själv i 3 gånger pengarna att bli årets twittrare. Men det känns ju som att man utmärker sig att får man den liksom, kan man lika bra skjuta sig själv. Årets twittrare, vad fan vill du vara det?
Vill du inte vara det alltså?
Ja, vill du vara det?
Ja, jag...
Johanna, kan du trycka upp ett visitkort då eller?
Johanna från Lena.
2015, det var dit man kom.
Johanna från Lena har blivit det. Och efter det gick hennes karriär rakt upp.
Jaha,
det kanske, kanske är en inkörsport. Ja,
det man ska satsa på då.
Men jag blir ju jäkligt glad för det. Jag vet inte, jag brukar inte ta till mig sådär mycket av varken beröm eller kritik. Man försöker vara lite hårdhudad liksom, så att man behåller, så att man navigerar rätt, att man inte påverkas för mycket i sitt liksom allmänna omdöme. Men jag blev verkligen superglad, och nu var det ju så att jag var sjukskriven i höstas. Jag hade bestämt mig för att lägga av helt och hållet. Det var en lång...
Herregud, nu röjer du ju vinkeln om du vinner där liksom.
Ja, just
alltså, hade tänkt sluta. Nu vann han priset liksom.
Ja, just det. Men jag kommer inte vinna. Jag står ju 50 gånger pengarna som årets sportjournalist. Dessutom har jag tror inte jag kampanjar tillräckligt bra heller. Alltså jag har ju skrivit på Facebook och det har min flickvän också gjort. Men Men jag tror det står sig slätt.
Nej, jag brukar inte heller. Jag blir lite glad när det är några som man tycker är roliga som lyfter fram en. Glenn Hussein lyfter ju fram mig och Kronor man gjorde. Det tyckte jag var lite småkul, men annars. Jag menar Olof Lund och sådana, de är ju för fan, de är ute och åker runt på gator och torg för fan med plakat och liksom röstar på mig. Så att en del kör ju verkligen hårt på det.
Ja, absolut.
Det är inget fel med det, men alla kan inte göra samma sak. Men backar du då från förra avsnittet så slaktade vi den här guldskölden-omröstningen som ett, liksom ett reklamjippo mer eller mindre. Mm. Du stod ju med storsläggan och menade med att det var rent skitpris där, och så har du helt svängt nu då.
Ja, det var en intressant tolkning.
Nej, nu
är det som med poddar, för att ingen orkar gå tillbaka och lyssna.
Nej, exakt, och kontrollera faktat.
Men vi var
lite småkritiska.
Ja, det var vi väl. Ja, jag tycker det finns många poänger med det, för att många av de namnen som är nominerade skulle jag också lyfta fram i olika kategorier. Men som du sa, när man jobbar i första hand som reporter som vi gör och sen blir det lite allt möjligt, då kan man ju inte vara ständigt populär. Man kan ju i bästa fall vara trovärdig i den rollen. Sen kan man bli mer populär, man kanske skriver mer krönikor. Framförallt om du sitter och tycker saker i tv har du ju liksom en fantastisk plattform för att bli populär liksom. Men det är ju å andra sidan ganska intressant att de som är nominerade då i den här finaste kategorin, om man ska säga, det är ju krönikör, hela gänget då, plus jag som är någon slags allmän
fotsoldat. Men det är lite pinsamt att det är av alla en tjej nominerad, va? Det är bara för den. Det säger ju någonting om antagligen vad det är för liksom publik som röstar egentligen. Och det säger någonting om hur våran bransch ser ut, att det finns mycket kvar att göra där.
Absolut, om man bara tar representationen rakt av, så vad ska vi dra till med? Kan det vara 80-20 män kvinnor i sportjournalistbranschen? Och då kanske nomineringarna borde ligga där någonstans också.
Ja, man kan ju tycka det.
Kanske, men jag tror det sett exakt likadant ut de tidigare åren. Att det är Johanna Frundén och möjligtvis någon typ Anna Brolin kanske varit med som programledare och sådär.
Vi släpper guldskölden där, Oskar Månsson. Du är som sagt på väg till Norrköping. Du ska se Norrköping. Hammarby spelar ikväll, möjligen igår kväll för er som lyssnar på det här, vet inte riktigt när det här avsnittet kommer ut. Då kommer du få träffa Janne, Porto-Janne Andersson. Han innehar inte mindre än 11 placeringar på vår lista över de 100 liksom roligaste händelserna och tokigaste ögonblicken under 2000-talet. Plats 50-60 lade han beslag på. Först skulle han bara ha liksom plats 50-59, men sen så sprang vi över en historia att han blev liksom portad från Gamla Ullevi när han skulle in där en gång och var där och skulle spionera för att vakten inte kände igen honom. Han var tvungen att kasta in den också, så nu fick han 11 placeringar. Hans ansikte pryder liksom hela det här, ramar in där. Det är ju Filip och Fredrik-greppet vi har tagit. Liksom, de hade ju Göran Persson liksom på sin 100 höjdare över händelser i Sverige. De hade liksom Göran Persson som bilden som fick symbolisera det här. Är det rätt att ha Jan Andersson här liksom? Det är kanske lite oväntat.
Nej, men jag tycker det är en väldigt bra idé. Samtidigt om förlagarna Göran Persson, för de känns ju lite som så det gamla sosse-Sverige,
ja,
båda två.
Så,
män som har det här temperamentet. Ja. Man vet ju att Göran Persson fick inte så många utbrott, men han väl fick dem. Det finns ju någon fantastisk debatt när han och Carl Bildt går upp mot varandra.
Ja.
Och liksom Göran Persson får så hat i blicken när han pratar om klassamhället.
Ja.
Kan man sakna lite i svensk politik. Ja. Nej, men så Janne funkar som både om man ser till förlagen och alla de här fantastiska historierna. Du och jag har ju dratt många i den här podden redan.
Ja.
Vi är ju stora. Jag tycker mycket om Patrik.
Nu har vi liksom en gång för alla sammanställt allting han har liksom gjort. Men sen är det en grej till med han också. Han är ju faktiskt, det är väl han och Nanne någonstans som har varit med hela 2000-talet. Janne Andersson, Patrik, han har ju alltså gjort 18 allsvenska säsonger då, om man tar när han var assisterande också. Och de flesta är ju ändå som huvudtränare. Han har ju varit med under hela 2000-talet. Jag tror han hade en 440 i allsvenska matcher som coach och som assisterande coach då. Alltså han har ändå varit med i ur och skur, det får man ju igen.
Jag såg att du hade intervjuat honom om det här.
Ja.
Och du märkte sig att han har ju mycket självdistans. Han kan ju skratta åt det
absolut.
Också. Men han sa ju att han ville flytta vidare från allsvenskan.
Ja, han är ju en dröm då.
Det kan överraska mig lite sådär.
Ja, men det var lite roligt. Det har han faktiskt sagt en gång tidigare, för att 2004 så blev ju han utsett till en av världens mest lovande fotbollstränare, och det har vi också med som en punkt där, av tidningen World Soccer, som är en ganska ansedd engelsk fotbollstidning. De nominerar han och Borussiaga och Buchwald och vilka fan det var liksom, som var så här coming mans, liksom heta unga fotbollstränare. På den 16-listan slog ju Jan Andersson sig in av någon outgrundlig anledning. Nej, men han har gjort det bra i Halmstad precis då. Så.
Ja, de vann ju nästan SM-guld den säsongen. Ja,
men då vet jag att då pratade han om det att fan, jo, men han, allsvenskan var ju ett delmål för honom. Han ville ju prova på en annan liga och så. Sen fick han ju frågan 10 år senare då, för att i fjol då fick han frågan om fan, det har inte hänt så mycket. Du var utsedd till mest lovande tränarna här för 10 år sedan. Jo, men IFK Norrköping är ett steg i rätt riktning, tyckte han. Så att han följer väl en väl genomtänkt plan, kan man misstänka. Kanske dyker upp i Danmark här, vad
det
lider.
Ja, det verkar så. Men det är en kul lista. Nu har vi publicerat
60 är vi väl på ungefär någonstans.
Är det så många?
65 är vi på.
Ja, vi räknar ner.
Ja, vi räknar ner så att vi har dratt av en 35 plus några bubblare.
Men
den har blivit mycket uppskattad.
Ja, det är ju sällan man läser såna grejer som man liksom skrattar till på sig själv. Alltså så du verkligen skrattar högt.
Aha.
Men det gör man ju faktiskt här några gånger.
Ja, jo,
det finns ju många bra grejer.
Riktigt roliga och det kommer fler.
Vilken är din favorit än så länge då?
Ja, alltså jag gillar ju, jag tycker ju att Nabil Bahoui är väldigt rolig när han inte har koll på Bruce Springsteen. Han säger att det är Bruce Willis som har varit och haft massa konserter, så att Friends gräsmatta är dålig. Han är inblandad i en annan oerhört rolig grej när Erik Hamrén inte vet vem han är. Den kommer lite senare i sig.
Ja, det finns många bra där. Jag gillar Astrid Ajdarevic svar på
just det.
Charbel Thomas psykning.
Det går inte att psyka en mästare.
Nej, exakt. Det var liksom en helt vanlig supersömnig allsvensk match där Charbel Thoma hade sågat Norrköping där Astrid Ajdarevic spelade då. Och då ringde vår reporter Björn Forsgren upp Astrid och berättade då att Charbel Thoma hade sagt att hon bara hade 2-3 bra spelare typ och inget mer. Och då svarade Astrid att en psykare kan inte psyka en mästare på att psyka. Så, är det så? Frågade Björn. Brorsan är alban, vad tror du?
Ja, den är riktigt bra.
Och då satt liksom i förvinkeln där, då blev det plötsligt lite hetta kring den matchen.
Ja, absolut. Och sen några år senare kom den alltså med på den här listan. Skitsamma, du ska på Norrköping, Hammarby, slutade. För om du tippar rätt nu så kommer människor tro att det är uppgjort nämligen.
Ja, just det. Men jag tippar 2-0, tror jag. Jag tror på Norrköping den här.
Du tror Norrköping vinner med 2-0. Blir det 2-0 nu, då skulle man kunna säga att matchen var uppgjord då.
Mm.
Så har det faktiskt blivit kring den här Halmstad-Djurgården-matchen. Det gick ut på något spelforum där att det skulle sluta 3-2. Och så slutade det 3-2. Och var rätt många som har hört av sig och menat att vi ska rota det. Men det finns inga andra liksom tecken på att det här ska vara det. Jag har inga liksom uppgifter om konstiga spelmönster och sånt här. Och alltså ser man den matchen, det går inte att rigga en fotbollsmatch och den slutar 3-2. Man kan rigga liksom så att det blir överlägsna segrar och kanske många mål och så vidare, men inte att få till ett 3-2 resultat. Alltså det är speciellt inte som den här matchen var liksom. Fullständigt omöjligt. Då måste du ha ett gäng spelare i alla olika lag liksom. Alltså det någonstans får man ju bromsa lite med sina misstankar. Det finns mycket, det är mycket surr om AFC nu till exempel. De går ju inte att spela på Svenska Spel på dem längre. Athletic FC i Superettan där, men den här Halmstad-Djurgården där, det tror jag man kan klippa det snacket.
Ja, absolut. Du var på plats?
Ja, jag var på plats.
Så den, jag kollade på TV och nej, den var inte riggad.
Nej, det ser inte ut så.
Det förstår vem som helst. Det är en fotbollsmatch som inte ut så. Och jag berättade om den här matchen i Grekland jag har sett.
Ja.
När Olympiakos spelar hem ligatiteln.
Ja.
Den matchen är jag övertygad om att de var riggad. Men det är ju på något helt annat sätt. Ja. Det är som om du tittar, det är inte ens en träningsmatch, utan det är liksom som när du har sett uppvisningsmatcher. Mm. När spelarna tar i lag och mycket sådär. Mm. Och Halmstad-Djurgården var ju inte så. Däremot var det ganska intressant att kolla på det här forumet i efterhand. För det var någon som var så här liksom, shit, jag har fått in ett sjukt bra tips här i Sverige liksom. Ja. Alla säger att det ska sluta Halmstad-Djurgården 2-3 liksom. Ja. Gå in på det här och folk började spekulera och sen stämde det.
Ja,
så det var ju ganska kul att gå in i efterhand. Mm. Men om det skulle vara riggat så har de nog inte bara lurat dig och mig, utan ganska många tusen till som har sett den här matchen.
Ja. Men nu kanske det blir 2-0 till Norrköping här då, och då kanske spekulationerna tar fart att Oskar Månsson har riggat den matchen, man vet aldrig.
Mm, jag vet inte. Du har ju dessutom dina kontakter inom olika spelsyndikat.
Ja, just det. Just det. Ja, nej, men jag får ju samma där. Det är ingen liksom som har några indikationer på att det skulle vara något med den här matchen liksom, så att.
Nej.
Det kan vi lägga till handlingarna det också. Däremot var det en intressant fotbollsmatch och det är ju intressant med Djurgården som går som tåget ju. 6 raka segrar. 9 mål på 9 matcher har han gjort nu han. Mushakvi. Mm. Hur säger man? Mushakvi.
Mushakvi. Nyasha Mushakvi.
Nyasha Mushakvi. Vilket ju är helt otroligt egentligen.
Kunde vara 10 också va?
Ja, alltså han ska ju ha det 10:e målet. Men i och med att inte domaren dömer ju faktiskt inte mål förrän Bergström slår in bollen. Så att då kan de ju liksom inte byta det. Alltså det, domaren har ju inte tagit beslutet. Då kan han ju inte få det i efterhand, vad jag förstår i alla fall. Mm. Men den är ju där. Och han har ju en makalös tajming i huvudspelet. Han är ju rätt osynlig i matchen ändå skulle jag säga. Det är klart, han har väl en par hyfsade liksom i mottagningsspelet och så, men inte jättedelaktig i matchbilden liksom. Utan det är i straffområdet liksom.
Mm, verkligen, och det är... Ja, men det är som du säger, någon gång i uppspelet, men det är liksom mer när bollen kommer mot honom, när han måste göra någonting. Annars gör han ju absolut ingenting på planen.
Nej.
Och sen så hugger han i straffområdet. Och det ser sjukt lätt ut när han gör sina mål också. Kristoffer Bergström, vår kollega, gjorde en intervju med honom. Nu som vi publicerar i dagens tidning och i morse tror jag det var.
Och där har vi av någon anledning på vår första sida i Sportbladet så har vi nu då Superbosse, sportchefen, där en teckning på honom. De har gjort liksom, han har Stålmannen direkt och han ska in och ut genom någon telefonkiosk, bla bla bla, bytt om det som någon anspelning på Stålmannen då. Superbosse, jag antar det att det är för att han värvade honom eller att han har gjort den ettan, för den var lite obegriplig. Dessutom så är han ju sjukt lik, vet han, Mille Markovic, han är en... som blev mördad där liksom.
Ja.
Det ser ut som att det är Markovic på
den här tecknaren. Han låg bakom hela kungaskandalboken, kan
man
säga.
Ja, teckningen är ju mer lik Mille Markovic än vad den är lik Superbosse Andersson.
Ja, nej, men poängen med det var ju att Mushakvi kallas ju för Supermush. Och Kristoffer Bergström frågade honom om det. Vet du om att Bosse Andersson kallas Superbo?
Ja.
Och då sa Mush att Superbosse hade sagt till Mush, ge tillbaka mitt smeknamn. Så det var väl det vi gjorde något på.
Det var en jävligt långsökt detta, va?
Ja, och du hörde, jag tyckte jag förklarade ganska bra, men jag håller med, det var lite långsökt. Men det roliga, det bästa med den här intervjun, det var ganska kul. Är frågan då, Bosse berättar något märkligt om dig. Stämmer det att du äger ett taxibolag i Zimbabwe? Svaret är, Mr. Bo är lite galen. Den saken pratar jag helst inte om. Här blev man ju sugen.
Då blev man ju extremt nyfiken. Har han inte gått i botten med det här, Kroko? Kristoffer Bergström. Han släpper bollen
släpper
där
pucken
alltså. Åh, fan. Här vill man ju granska hans taxinäring där, helt klart.
Ja. Men han bekräftar ju ändå att det finns. För först säger han att Mr. Bo är galen, men sen så vill han ändå inte prata om saken.
Nej,
det har vi ett uppslag för framtiden.
Ja, det har vi definitivt. Nej, men det var väl intressant på många sätt. Halmstad-Djurgården där också. Nisse Wiberg strök ju omkring där. Han är ju finansiär, prioritet finansnisse då. Han är ju sponsor till båda lagen, va? Han är inblandad även på något sätt i Halmstad, va? Lite grann tror jag.
Ja, det är han kanske.
Ja, definitivt i Djurgården då. Och han var ju intresserad av att punga upp då ifall de vill behålla honom. Ifall, för då, jag menar, stannar han längre än till hösten här någon gång i augusti, va? Då blir det andra skatteregler. Så.
Mm.
Så då, men han var tydligen beredd att öppna plånboken där kanske.
Mm. Han är ju en otrolig karaktär, Nisse.
Ja, det är ju...
Jag kollade på TV som sagt och sen var det ju segerintervju med Mushakvi efter.
Har du efter strök matchen. Han omkring där?
Ja, inte bara strök, han bara stod i mitten. Alltså, han bara stod i bakgrunden hela tiden. Och där skulle han inte stå. Men han är, och sen var han med uppe och firade med fansen. Liksom, det var han, Bosse och Mushakvi. Det var liksom inget snack om att han ska vara med hela tiden.
Men samma i Blåvitt, det sägs ju att, eller det finns ett rykte om att en av anledningarna till att det faktiskt bröts där, va, det var ju att han var ju nere i omklädningsrummet, kunde ju fan gå in i paus där liksom och ha synpunkter på saker och ting som sponsor går ut då.
Nej.
Jag vet inte om det stämmer, men det sägs det.
Jo, men det tror jag. Jag tror det var ganska väl dokumenterat. Ja. Alltså, jag tror till och med att Micke Stavre, han försökte tona ner de här uppgifterna men sa ändå, jo men det är klart vi snackar taktik ibland liksom. Så då förstod man ju.
Ja.
Och jag tror inte prioritet finansnisse är liksom ett taktiskt geni som har gått steg 5.
Jag menar, det är ju konstigt bara att en sponsor har så starka åsikter om hur ett lag ska spela liksom i media. Det är ju konstigt.
Otroligt.
Har han det dessutom liksom då direkt i de berörda parterna som tränar och så, det är ju extremt märkligt.
Mm. Det enda så parallellfallet jag kan komma på, det är liksom en diskussion som kommer in långt senare. Det var ju när Åbro sponsrade AIK, allföretaget, och de ville ju kicka Dudley Johnson när hade varit för många grejer och han liksom det.
Men det gör väl sponsorer ofta. Jag menar, Kalmar hade ju PA, de var ju förbannade efter den här träningslägersfilmen där när de på halvsvina där liksom. Då klev ju de in där. Det gör väl sponsorer ändå när det handlar liksom när det är moralfrågor och den typen av saker.
Ja, det kan de kanske göra. Ja. Det är oftast att någon liksom presstalesperson får lite feeling liksom, ja, och kör då. Eller att vi ringer upp och frågar.
Ja, men det tycker jag är ganska relevant. Jag menar, de månar ju om varumärke och så att det kan de få synpunkter på.
Mm. Ja, men detta är ju otroligt märkligt. Nu vet jag inte alls hur det varit i Djurgården faktiskt. Nej. Men vi kanske borde syna Nisse lite i sömmarna.
Ja, herregud, det blir underhållande intervju i alla fall. Ja. Djurgården har 6 raka segrar. Är de så bra? De är delad serieledning eller är det att de har haft ett bra schema bara?
Mitt svar blir både och, såklart.
Det var ju spetsigt.
Exakt. Jag bara bävar lite på den här punkten för att man kan inte svara på något annat sätt. Men jag tror de har mött, ska vi se, om det var liksom lagsut mellan 10 och 15 eller något sånt där. Sen har ju de å andra sidan, i och med att det är tidigt, så har de ju tappat positioner i samband med att de förlorat mot Djurgården, såklart. Men det är visst, det har ju varit ett lätt schema, men att vinna 6 matcher det gör man i rad, det gör man ju nästan aldrig i Allsvenskan. Jag tror någon skrev att Elfsborg hade vunnit 7 matcher för ett antal år sedan och att det var liksom det bästa noteringen på många år.
Alltså.
Ja, jag är osäker.
Långa förlustfria sviter kan man ju ha, du vet, med någon oavgjord här och ett gäng segrar där. Men som du säger, att bara vinna, det är otroligt starkt alltså. Ja. Man ser ju vad det ger också. Alltså, nu är de ju för fan först i tabellen helt plötsligt.
Ja, börjar med 1-1-2 i tabellrad och så 6 raka vinster på det. Ja. Så leder de. Dessutom tycker jag det är kul för allsvenskan om man ska prata i sådana termer. För om Stockholmsfotbollen går bra så blir det mycket publik och mycket intresse och sådär. Men att just Djurgården går bra är nästan mest värt om man ser till den aspekten. För de har liksom, de är ju en klassisk storklubb som har mycket folk och sådär. Men de har varit ganska sömniga länge. Djurgården har inte varit heta på många, många år.
Nej, det känns däremot som att de har haft det tuffaste läget av liksom Hammarby, som ju visserligen har varit i Superettan men har haft sin publik, och AIK som har haft bra sportsliga framgångar, men alltså Djurgården har inte varit någonting egentligen.
Nej, de har ju antingen har de varit krislag, typ 2009 och något år senare var det 11, de låg riktigt dåligt.
Ja, det var ju med Persson där när de skulle spela som Bayern München och Högmo kom in, då började de ju extremt dåligt och hade de med 5 raka förluster eller något sånt.
Ja, just det, men det var å andra 2012, sidan 30. Var det noga. Ja, hur som helst, så antingen har de varit det, men för det mesta har de ju bara varit ett ganska grått mittenlag om man säger till liksom det sportsliga. Så därför att de plötsligt är heta på riktigt kan ju bygga ganska mycket. För jag tror till exempel att AIK och Hammarby klarar sig ändå. Så nu har Hammarby gått lite knackigt igen och har fått liksom en okej inledning bara, men de kommer ju fortsätta med sin host på något sätt. Så.
Djurgården har ju en arena att växa i här nu också.
Mm.
Om de liksom får en riktig snör på det, så har de ju, då har de liksom en resa, kan de göra en Hammarbyresa, eller de har i alla fall liksom ramarna för att göra en Hammarbyresa rent publikt.
Ja, det har de, och dessutom var ju de sista åren på Stockholms stadion var ju ganska trötta också. Alltså det märktes lite att de skulle lämna den. Om vi tar ett stort perspektiv så tycker jag det är lite kul i vart fall. Jag tror det bygger intresse att de plötsligt sticker upp där. Däremot ändrar inte mitt tips särskilt mycket. Jag har ju pekat ut dem som ett lag som jag trodde väldigt mycket
på.
Ja,
du trodde tidigt på dem.
Men jag tror ju fortfarande inte att de är topp 4. Jag tror vår kvartett där uppe är lite för bra i långa loppet. Men 5-6 tippar de som. Så ja, vi kan väl hålla kvar där då.
Får jag göra en radioövergång?
Kan du få?
Vi har ju nämligen en punkt här som handlar om att silly season är på väg och dra igång. Och om man tittar på topplagen här, då får vi ju ta med Djurgården här, för de är ju just nu definitivt ett topplag, det går inte att säga något annat. Vi tänkte prata lite om det, liksom vilka av topplagen riskerar egentligen att få det tufft av silly season, alltså att de blir av med spelare. Djurgården har vi redan berört, skyttekungen här nu då, Nyasha. Vad är det du kallar honom? Musche kallar honom det? Musch.
Supermusch.
Ja, men det är bra. Musch, det är ju enkelt.
Det låter som någon sån psykedelisk liksom svamp.
Ja,
jag,
det är men, exakt vad det låter som.
Men lite den effekten har ju haft på den här varsåsången.
Ja, det får man ju säga. Musch då, kan de ju förlora liksom. det så är det ju.
Mm, han är bara på lån.
Ja, han är bara på lån och vet inte om de kan behålla han, för att ska de göra det så blir det mycket dyrare än vad det har varit nu då.
Ja, lite skatte.
Men inget annat riskerar väl de? Det kan inte bli om någon annan så här i Djurgården väl.
Nej, det är ju möjligtvis mittbackarna då. Emil Bergström, Omar Colley. Omar Colley för att
han kom ju för fan precis.
Ja, precis. Det är det som talar emot att han skulle sticka, men han har lite den karaktären att alltså den spelarprofilen, så liksom han sticker ju ut jäkligt mycket så där ung och spelar. Många vill ju ha en mittback av den typen, och det fanns en hel del intresse när Djurgården signade upp honom så där. Men annars tror jag inte de tappar så mycket, för det är...
Men du sa Bergström, han har förlängt aldrig sitt kontrakt, eller han fortfarande utgående?
Jo, han förlängde.
Han gjorde det.
Han förlängde. Okay. Men han kan ju vara en spelare som blir såld. Men annars är det ganska lugnt ut för Djurgården, i och med att de har värvat så mycket nytt, så är det ju liksom sannolikheten för att någon försvinner blir mindre då.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Intressant där faktiskt, i våran konkurrent här i Expressen idag så har våran kollega Mattias Lyr hittat ett liksom guldkorn bland halmstråna här. Han har pratat runt med lite så här scouter, de som åker runt och kollar på allsvenska matcher och scoutar spelare. Och slutsatsen av de samtalen Lyr har haft är att det är svårare för konstgrässpelarna att komma ut i Europa. Alltså de här scouterna och klubbarna, de liksom vill vara helt övertygade om att de även fungerar lika bra på vanligt gräs. Liksom. Så dels måste de se dem i fler matcher och på olika underlag och så vidare. Ibland kan du dröja ganska länge. Liksom. Du kan ju spela rätt många... Ett konstgräslag kan gå ganska många matcher i Allsvenskan innan du spelar en gräsmatch. Liksom.
Mm, intressant.
Ja, det är en rätt intressant test. Nu tycker jag inte de har tagit den hela vägen här. Jag tycker att vi ska sno den här idén och verkligen prata med 10 scouter liksom, och utveckla det här och verkligen få fram en mer fast bild. Nu är det mer att spekulera kring det här lite grann om det kan vara så. Jag tycker det låter halvlogiskt att man kanske resonerar så.
Mm.
Men vi får väl se vad de säger.
Jag tycker när jag har pratat med scouter har någon slags känsla av att man ska ha sett liksom åtminstone 5 matcher live och sen lite på TV, att det är någon slags mått sådär. Och apropå det du sa, det kan ju ta jävligt lång tid när man spelar 5 naturgräsmatcher i Allsvenskan.
Ja,
om man har ett speciellt schema och sen så blir du avstängd i matcher och sen så är du skadad nästa.
Absolut.
Då kan de hålla på och scouta i en halv säsong utan vidare.
Nej, jag har faktiskt aldrig tänkt på den aspekten tidigare liksom.
Nej.
Så att jag tyckte att det var en pigg vinkel. Så att det kan ju tala till Djurgårdens fördel, om man ska säga det, att de får liksom behålla sitt lag, för de är ju ett av konstgräslagen då, av topplagen är det ju de och Elfsborg då som spelar på konstgräs. I Elfsborg skulle jag säga vad de möjligen skulle kunna förlora, Rodén har vi hyllat i den här podden tidigare, skulle inte göra bort sig på högre nivå. Jag tror att Viktor Claesson börjar ju verkligen att ta de där kliven nu liksom, man börjar liksom göra skäl för sin supertalangsutnämning. Det var väl du som, han är väl en av dem du har på ditt samvete som supertalang. Det började du, det har ju tickat in här några år sedan. Han har varit riktigt, riktigt bra, Claesson. Jag pratade med Heerenveen scout faktiskt när jag var på Örjans Vall då, Halmstad Djurgården, och han pratade, han tog upp faktiskt själv upp just Claesson, och jag sa till honom det att fan, ni skulle köpt han förra året va? För att nu breakar han, blir han dyrare va? De skulle sett det här komma. Vi har hela tiden känt att förr eller senare kommer det liksom. En riktigt bra affär hade varit att köpa Viktor Claesson i höstas för en mindre peng. Mm. Och så hade han exploderat i Holland i år istället. Men han verkade fortfarande intresserad i alla fall.
Han borde ju passa Holland tycker jag.
Absolut.
Å andra sidan finns det vissa sådana spelare som liksom utvecklas långsamt och sen till sist kommer det stora genombrottet och sen säljs de efter en halv säsong. Ja, men då får de lite börja om på nästa nivå och då blir det liksom en långsam utveckling där. Jag tycker man har sett det många fall.
Absolut.
Typ Deni Avdić, om vi ska ta ett sånt Elfsborg-exempel. Jag vet inte hur Claesson skulle tackla det.
Nej.
Spelmässigt hade han ju passat bra in i holländska ligan.
Ja, ja.
För det finns ju ganska få ligor där det ofta finns en nummer 10-position i lagen. Och det finns det väl ofta i Holland med många 4-3-3 lag.
Och just den typen av 10 också, en så löpande rörlig 10. Han är ju inte någon liten liksom, vad fan ska vi ta, någon argentinsk 10 liksom. Den typen av spelare, utan han är ju löper extremt mycket, Claesson. Så att jag håller med dig där, han skulle passa väldigt bra i. Mm. I Holland. Rodén Claesson, jag ser inte så många mer som skulle kunna dra där nu då. Ytterbackarna är unga och lovande, men jag tror att man resonerar att de behöver lite mer kött på benen.
Mm.
Både Lundqvist och Manster. Sebastian Holmén. Det fan alltså. Jag tror att det skulle vara Claesson eller Rodén i så fall som de kan förlora.
Vad tror du om Blåvitt då?
Där är det ju Lasse Vibe. Givetvis, ur det perspektivet då, Silly Season. Han har väl väskan står väl packad i hallen, antar jag. När han sa nej till de där ohyggliga pengarna, så känns det som att han måste nästan ha någon form av andra server. Så att jag säger inte att han har någonting klart med något, men ändå, han måste vara rätt trygg i att det finns ett gott intresse för honom på lite liksom västligare breddgrader, så han liksom slipper ta familjen och dra till Kina. Alltså för att de pengarna han sa nej till, det var ju för fan 30-40 miljoner till honom.
Ja, det var det, va?
Det var nästan så sinnessjuk jävla summa.
Ja, och det kan jag kan inte tänka mig någon spelare som skulle tacka nej till det skedet i karriären. För att, men han har ju ingen sån här
han har
ingen stor internationell karriär framför sig.
Nej.
Han kan möjligtvis spela en del i landslaget, man fortsätter på samma nivå. Och han bor ju trots allt inte hemma, om man skulle vara så sjukligt hemmakär eller någonting. Och sen så dra till Kina, Tianjin. Fast han ville ju inte spela i någon liten skitstad på gränsen till Nordkorea eller vad han sa.
Nej,
men 30-40
miljoner. Ja, men det är det jag menar. Då måste han måste ha en god känsla av att han kommer ändå hamna i en klubb där han under ett par år kan kanske tjäna 10-20 miljoner. Han kommer ändå tjäna jävligt bra pengar i karriären. Sen kanske han inte gör sina barn ekonomiskt oberoende på det, men han kommer ändå skaffa sig en jämfört med vanliga människor abnormt bra ekonomisk situation genom att kliva ut var han nu hamnar, i Tyskland eller England eller Holland eller vad nu kan vara liksom. Och det tror jag, det är ju om man kollar på Musch, om han försvinner från Djurgården, så är det ju ett jättestort tapp. Om man kollar på Rodén och Claesson, så är det klart att det skulle vara tufft för Elfsborg, men Vibe är ju fundamental i IFK Göteborg. Jag tror jag skulle få jätteproblem utan honom.
Det tror jag också. Jag tror att det är det mest kännbara tappet som någon spelare skulle kunna ha. Och då räknar jag inte Musekvi, för att han är ju trots allt inte Djurgården och spelar längre till hösten. Så det kanske man kan se lite mer som bonus. Och sen möjligtvis Nabil i AIK, som är nästan på samma nivå. Ja. Där har de lite alternativ, men han är ju också extremt betydelsefull.
Ja, det känns ju som att AIK på pappret, tittar man på det, så har de ju en så pass intressant trupp på de offensiva positionerna att de ska kunna hantera det. Men sen ser man ju varenda gång han är borta liksom, så håller de problem. Det har varit intressant att kolla AIKs liksom poängsnitt med och utan Nabil. Jag tror att det skiljer en del.
Ja, verkligen. Och de har ju Sam Lundholm och Niklas Eliasson till exempel, spelare som man tycker de borde ju vara redo nu att verkligen börja producera poäng konstant. De har stoppat ut Johan Blomberg några gånger som funkar ganska bra som högerytter, men är ju bäst centralt. Så det är precis som du säger, att den dimensionen man får med Nabil, den försvinner faktiskt helt när han inte är med. Då har man inte den här spelaren som med det extraordinära löpsteget som alltid hotar, som man liksom försvararna alltid måste gå in och täcka skott för att det alltid kan smälla. Liksom han är kanske nummer 2 på listan då. För vi besätter högst den då, för att han har något unikt som ingen annan i Göteborg har.
Kan inte AIK bli av med och få det dem, om det vill säga illa för dem eller bra för dem, om nu ska se det här med att, jag menar, det är en spelare som ju känns jäkligt lovande och där det kanske finns en ekonomisk affär att göra för dem. Han är ju ung som fan fortfarande. Han är väl nyligen, var han 20 fyllda, va?
Ja, han fyllde över 20 typ nu någon gång.
Ja, så att det skulle det vara någon klubb som verkligen bestämmer sig för att våga satsa på den talang han ju faktiskt har liksom, så kanske det där skulle vara en 20 miljoner för AIK.
Absolut, jag tycker definitivt han är en spelare som är värda där, kanske till och med mer. Med tanke
centrala mittfältare, defensiva brukar inte gå för så himla mycket mer från Sverige. Jag tror han gör lite för få poäng för det.
Ja, det är sant. Han är icke-EU-spelare också.
Så jag tror inte att de får något mer än 20 från honom.
Men hur som helst, jag tror inte han blir såld just nu. Nej. För jag tror inte klubbarna riktigt har sett hur bra han är. Nej. Utan det kanske tar en höst också om han fortsätter på samma nivå innan de är redo att slänga upp stora pengar. Det kanske kommer ett 10 miljoners bud eller någonting.
Ja.
1 miljon euro kanske kommer i sommar och då AIK tackar nej. Det känns lite som ett sånt läge.
Jag såg någon spekulation om att AIK kollade in, var det Viland eller? Ifall Karlgren skulle lämna till sommaren. Men han tycker jag absolut inte är redo att ta steget utomlands. Jag har svårt att se liksom vilken klubb utanför Norden som skulle satsa på honom. Alltså det är möjligen liksom så här FCK eller om de skulle vilja göra en sån affär. Men det tror jag inte ens de skulle göra. Jag tror inte man bedömer honom som så färdig. Liksom. Att han har fortfarande ett par steg att ta och de kommer ju han ta precis lika bra liksom i Allsvenskan, i AIK, i en storklubb liksom, där han lär sig att spela inför den pressen och som ju han hanterar bra och på alla sätt jättebra för honom att vara kvar i AIK. Så det tror jag inte på.
Nej, jag håller med helt och hållet.
Däremot Malmö då är väl relevant faktiskt att tala om både Filip Helander och Robin Olsen. Helander känns som de redan har täckt upp för i och med att de har två bra mittbackar där. Det som skulle kunna bli problem på mittbacksidan är ifall både Helander och Erik Johansson försvinner.
Ja, nu för att, var ju Rasmus Bengtsson skadad.
Och sen han skadad också. Just det,
lite någon ljumsksträckning eller vad det var. Lite sån där skada som tar lite tid och sen man kan liksom inte gå på för tidigt sådär, så det kanske komplicerar det hela en aning.
Ja, just det. Så lite problem kan det bli där och jag menar visst, Malmö kan säkert skaka fram en bra målvakt om Olsen försvinner där skulle väl Viland kunna vara ett bättre namn eller Andreas Isaksson för den delen som ju faktiskt har sagt att han är intresserad av att flytta hem till Malmö någon gång i tiden. Det har ju faktiskt uttalat rakt upp och ner.
Jag tror det blir så också.
Han satt ju, det var ju fan som en kontaktannons. Han satt ut där och han bara sa rakt upp och ner, jag vill avsluta min karriär i Malmö liksom.
Ja, ja. Nej, jag tror det blir så.
Ja.
Han är nog ganska hemmakär också tror jag.
Ja.
Och Trelleborg i division 1 kan han ju inte gärna spela i.
Nej.
Och han har ju dessutom sagt att han kommer spela länge till.
Ja.
Alltså han kommer ju spela upp tills han är 40 år tror jag. Han har inte aviserat någonting annat.
Nej.
Och Robin Olsen med sina säsonger kommer nog gå utomlands till Turkiet kanske. Eller någonting.
Han sett en karriär som agent eller?
Ja,
ja.
Han hade det åtminstone. Så då känns ju Turkiet.
Ja, men det hade han ju för att Sättin Kaja var ute och veva mot Åge Harre, det där. Eller vad fan var det han veva mot?
Ja, just det. Det var inte spärra in Åge, men det var inte så långt, var inte så långt ifrån. Det var ett det var liksom
ett kapitel för sig.
Ja, det var det. Men hur som helst, jag skulle satsa mina pengar på att det blir på det sättet.
Ja.
Viland däremot har jag ganska dålig koll på faktiskt, hur det sett ut på slutet. Jag vet att han har inte spelat så mycket.
Nej.
De har ganska hög eller bra konkurrens där i FCK. Men
det känns som att att förlora Robin Olsen är ju en jätteförlust för Malmö givetvis. Men får de en Andreas Isaksson istället så går du på ett ut liksom. Ja, till och med att Isaksson har ju ännu mer rutin och kanske ännu lite bättre.
Ja, just nu är han väl snäppet bättre liksom. Ja. Så, nej, det hade ju varit en kanonlösning. Och Isaksson har aldrig haft någon skador heller. Och har inte visat några tecken på att bli varken bättre eller sämre.
Han är nästan aldrig skadad. Det var en gång där när Källström sköt han i skallen under VM 2006. Där så han fick hjärnskakning och missade en match. Annars spelar ju alltid. Det är därför han har gjort så jävla många landskamper. Man kommer ju göra fler landskamper än Anders Svensson om han fortsätter.
Ja, absolut.
Han har gjort 120 landskamper snart va?
Ja, ska vi kolla upp det? Var det inför premiären 2006 va? Det var då Chaban fick gå in istället mot
Rami Chaban. Ja, fan, jag var på den träningen va? Källström drog ju alltså en våldsam kanon rätt i skallen på Isaksson va? Så han såg ju stjärnor där stackaren.
Och det var från ganska nära håll också.
Ja, visst. Bara han rammar ju han med bollen i skallen. Så att han fick en hjärnskakning och var det Chaban och Alvbåge som konkurrerade om platsen då, eller? Så kan det ha varit. Chaban fick den i alla fall och höll ju nollan mot Trinidad Tobago i premiären där. Sverige höll ju även Trinidad Tobagos målvakt nollan, så det var ju det stora problemet med den matchen.
Mm, och sen var svenska folket fullkomligt jävla tokiga efter vi spelat 0-0 mot Trinidad, ett land med 1 miljon invånare som aldrig någonsin kvalificerat till VM och kvalat in via ett tajt kval mot typ Bahrain i något sånt här obskurt playoff. 0-0, Lasse Lagerbäck kommer till presskonferensen och säga att vi gjorde en bra match.
Ja, men jag håller med Lasse. Det är det som är det jävliga. Alltså. Jag håller med han. Alltså. De skapade sina chanser. Och det, fan, ibland är ju fotbollen så. Liksom. Jag förstår precis vad han menar. Jag håller helt med han. Men man kan ju ändå inte säga att man måste ha lite mer taktkänsla.
Mm.
För det blir ett problem för Sverige att det blir så jäkla negativ stämning. Liksom. Jag tror att det hade varit lättare för truppen om man hade hanterat den situationen bättre. Han behöver inte vara så ärlig. I sak har han ett rätt. Jag tror alla fotbollstränare håller med. Liksom. Det var en sån här match när du inte fick in bollen. Du gör det mesta rätt. Du följer din matchplan. Du tar dig till de chanser du har bestämt och så vidare och så vidare. Men bolljäveln gick inte in. Liksom.
Mm. Ja, det har vi pratat om innan. Allt som hade krävts hade ju bara varit sagt att han blir väldigt besvikna. Men däremot håller jag inte med om att matchen bara, alltså, det var bara okej, kan jag säga. Alltså om man ska prata i skala och sånt. Sverige gjorde ingen supermatch då heller. Men det hade ju
VM, första matchen i VM, det är fan ingen lek heller, vet du.
Nej.
Även om du möter då Trinidad Tobago, bevisligen.
Trinidad hade ett skott i ribban på slutet,
ja,
också,
minns
du det?
Just det.
Chabban såg lite, lite nyvaken ut på.
Det var topplagen där. Konstaterar vi då att de som faktiskt kan lida tyngst under transferfönstret är IFK Göteborg och AIK, eller? Det är de som skulle kunna åka på de mest kännbara tappen, som det känns, eller?
Mm.
IFK i Vibe och AIK i Nabil, där att det är deras slagstyrka då som i första hand skulle påverkas, medan Malmö och Elfsborg har bättre förutsättningar och hantera det, och även Djurgården då, även om vi kanske inte tror att de räcker till hela vägen i det här racet.
Nej, Elfsborg har ju Rodén-kortet som kan det kännbart.
Ja,
och Claesson. Och Claesson. Och Djurgården får någon slags bubbla-position då, i att de inte ens riktigt kan räkna in Mushek igen.
Men jag tror inte att man, alltså, då ska man ju vara tydlig med att det är ju på inget sätt så att vi räknar bort IFK eller AIK, även om de skulle förlora Vibe och Nabil. Det har man gjort så många gånger att de sålde guldet och så vidare, och sen så går det ändå ganska bra liksom. Sen kanske det i slutändan gör att de inte räckte hela vägen fram, men jag tror ändå att de kommer givetvis vara med i toppen ändå liksom.
Mm.
Så mycket kraft finns ju i trupperna och så liksom goda nätverk har ju sportcheferna att hitta ersättare ifall det skulle behövas.
Absolut. Däremot kan vi inte sluta spela nu längre. Nu har Djurgården ställt till med allting här. Ja, du vet när jag ville stoppa tabellen.
Ja,
att det var bra,
ja,
nu liksom. Nej. Men nej. Nu får vi fortsätta.
Får vi fortsätta.
The show must go on.
Får jag göra en radioövergång?
Ja, jag kör en liten poddövergång.
Jag intervjuade Alexander Axén igår i tidningen idag. Mycket underhållande intervju med anledningen av att Infostrada har statistik som visar att det är med en så usel poängskörd efter 2 omgångar, eller efter 8 omgångar, de har ju 2 poäng. Det är ingen under 2000-talet som har klarat sig kvar med det. Backar man till 90-talet så är det bara ett lag som har gjort det, och det Hammarby 1994. De började med 2 poäng på 8 omgångar. Så jag tog ju det här med Axén liksom, och han är sådär skönt butter, så att han sa okej, men då slutar vi väl spela dem. Så apropå på att du också kommit med det önskemålet.
Ja.
Men han ändrade sig och nej för fan, de ska väl göra allt vad de kan för att vända på det här då. Och någonstans man går runt här och tycker att de ska göra det, och de måste göra det och de kommer göra det och bla bla bla. Men ja, det ska ju hända också liksom. Jag menar, nu möter de mot Vidaberg som har Örebro 2 poäng och Vidaberg 4 poäng. Det är ju en match de måste vinna, faktiskt. Ja. Det säger man ju ofta, men vad fan, om de inte vinner de matchen, vad fan ska de vinna för matcher då?
Mm. Nej, och det är framförallt jobbigt läge för att det är liksom den här förbannelsen när man gör effektivitetsundersökningar på en arbetsplats och man visar, ja men förra året så producerade ni 5 stycken saker typ. Det här året producerar ni 6, det var superbra liksom, så nästa år måste ni producera 7. Alltså man sätter sin egen standard, och det kan bli lite förbannelse, och det blev det ju sen Axén kom in. Alltså de var ju näst bästa dag i Allsvenskan i höstas, tog sig till final i Svenska Cupen, och nu är komplett värdelös. Alltså det blir ännu hårdare slag på något sätt. Om han varit en ny tränare som kommit in efter en säsong där de liksom precis hade klarat sig kvar och hade börjat illa, då hade man ju mer kunnat prata om en tålamodsprocess och sånt här liksom, börja utveckla vårt spel.
Nu blir det bara ett superfiasko istället.
Ja, men lite så.
Fast det egentligen inte är riktigt så stort fiasko. Nej. Om man ser till vad de egentligen har liksom.
Men du gjorde din tjänst som grävande reporter här, såg jag. Ja, du hade till och med rutat, ja men du rutade till och med fram att de inte hade vunnit på onsdagar.
Ja, det var roligt. Jag är mycket nöjd med en fråga jag ställde till Axel där, vad han tycker om onsdagar rent generellt. Ja. Det var en bra fråga. Han tyckte att lillördag var bättre förr när han var yngre, svarade han. Det var ett bra svar också.
Ja, ja, det är reporterkonst på hög nivå.
Ja, sådana frågor måste man peta in där. Men jag såg ju dem i cupfinalen då. Alltså man blir ju ändå förvånad när man ser dem. Jag menar, den matchen vinner ju Göteborg knappt. Då är du ju serieledare mot tabelljumbon och det är ju en stenjämn match. Alltså de leder ju med 1-0 länge och väl liksom innan Blåvitt vänder då och hade till och med kunnat göra 2-0 i början av andra halvlek när han Yashin där på en kontring liksom på kontra på en Blåvitt hörna, pang bara snabbt upp och så får han felträff i straffområdet. Så att när man ser dem så undrar man, fan kan det här laget ligga sist liksom.
Mm.
Det är klart det blir lite annorlunda med cupfinal och så och så vidare va, men ja det är märkligt även när man ser dem.
Mm. Vad tror du, ligger han eller sitter han löst till egentligen, eller vad tror du, vad får du för vibbarna du där?
Nej, Axén, nej jag tror att han kom ju in och de kände honom som tidigare, de tog in honom för inte så länge sedan, de är ju extremt medvetna om vad det var för en person de tog in, alltså skulle de göra sig av med Axén nu, då skulle det vara ett kraftigt underkännande till ledningen där att för är det någon tränare de hade koll på så var det ju just Alexander Axén som liksom hade ett förflutet i klubben redan innan. Sen så, alltså jag har ju inte haft honom som tränare själv så jag vet ju inte, men liksom alla liksom intryck man får av honom att det här är ju en mycket god fotbollstränare va. Ja, men en bra jävel liksom, en skön jävel och en tränare, en lirare som man skulle vilja ha som tränare. Kunnig och allting liksom. Så att jag tror inte att deras dåliga resultat beror på tränaren i det här fallet.
Nej. Jag tänker bara att Örebro är ju knappast en sån klubb som, även om de kan honom utan och innan och vet vad han vill och spelarna tycker om honom, men så är Örebro ingen sån klubb som kan säga okej, ja men då åker vi ur den här säsongen och sen så fortsätter vi på vår linje ändå. Vissa klubbar har ju det utrymmet att de bara bestämt sig för, typ Falkenberg har ju det. De bryr sig inte så mycket om vad de spelar, om man ska hårdra det. Alltså de kommer köra på samma linje.
Fan maskerade när du går ner vid stranden här tillsammans.
På Skreja strand. Om man hårdrar liksom hur deras verksamhet ser ut, ja, så hade den sett exakt likadan ut om de spelat Superettan som i Allsvenskan. Så funkar inte Örebro, utan nej, då svidar de ju om helt och hållet liksom. Då blir det en helt annan kostym för dem. Men 8 matcher, de har en match mindre spelare än Halmstad och Åtvidaberg till exempel. Ja. Nej, Åtvidaberg är också 8.
Ja, men de har Åtvidaberg nu, så att det blir ju det är därför den blir så jävla viktig, för att då går de ju om där va? Då går de 5 poäng och så tar de sig förbi liksom. Då är det ju första steget på en jävligt viktig vändning för dem så. Men samtidigt är ju matchen lika viktig för Åtvidaberg för att som sagt, vinner Örebro, då är det Åtvidaberg som är det krislaget istället.
Mm.
De är väl lite mer åt det du pratar om i och för sig, att det är kanske inga jätteförändringar i själva klubbens liksom visioner och så här om de skulle åka ner. Däremot så har de ju haft det trassligt med ekonomin och det är en rätt tuff ekonomisk smäll också och ramla ner där. Du får ju inte mycket pengar när du spelar Superettan.
Nej, de har jäkligt svårt att locka publik dit också.
Ja, har du varit där någon gång?
Ja, jag har tagit mig dit.
I byn.
Ja, det är klart.
Det är ingen ställe man passerar liksom.
Nej, vet inte
du får ju liksom köra av motorvägen där och sen får du ta fram karta och kompass och hitta dit.
Fast du kör ju förbi den här rondellen med en stor fotboll i mitten, så ja, då vet man att man är på rätt väg.
Nej, nej, det är trevligt.
Det bor väl
3000?
Ja, 3-4000. Bara hade jag i top of mind också, så då borde det väl vara det. Ja. Men det är folk från Linköping, de håller ju på Åtvidaberg. Men de tar sig inte dit i alla fall, av någon anledning. Vilket är synd, för de spelar ju kul fotboll.
Ja,
de har spelat bra i många år. De har liksom pojkar från bygden. De har pligg mitt i allting. Bara det är ju värt rätt mycket.
Han ska sluta nu. Vi hyllade honom på vår 100 höjdarlista. Han fick plats nummer 100. 100-åringen som aldrig klev ut genom transferfönstret. Han har ju också hela tiden varit i Allsvenskan. Han har alltså gjort mål varenda allsvensk säsong sedan 2001. Det är rätt fantastiskt.
Mm.
Och han har spelat de senaste 5 säsongerna. Han har spelat samtliga 30 matcher från start. Också rätt häftigt.
Ja, verkligen.
Och gubbfan är 41 bast liksom.
Ja. Det första rekordet där är lite så här Bob Beeman-känsla. Alltså rekord som aldrig kommer slås. Sedan 2001, om man tänker hur fotbollen ser ut nu. att en spelare ska vara så pass framträdande, offensiv och bra och ändå inte ta steget ut från allsvenskan. Ta aldrig steget ur transferfönstret och försvinna.
Nej, det har du nog rätt i. Det kommer nog aldrig upprepas. Liksom en spelare som spelar så många säsonger i allsvenskan och gör mål. Det var roligt, det var en som skrev till mig att när han lämnade 2003, då lämnade han alltså IFK Norrköping, och då menade Norrköpingsfansen på, ja men det är lika bra, han är ändå slut nu. Sen dess han alltså gjort, fan vad det får, Tida Berg, 66 mål och 99 assist. De tyckte han var slut 2003.
Ja, det är rätt galet.
Ja, ja. 12 år sedan, då var han ju typ, då var han ju alltså då, ska han fylla 30 liksom. Ja. Vad fan, han håller inte så länge till. Han är där fortfarande. Ja, fantastiskt.
Han lyckades inte alls i Malmö faktiskt, vilket var konstigt.
Nej, just det. När fan var det han var där nu då?
Det var väl 2003 va? Eller?
Var det, han gick från Norrköping till Malmö, det gjorde han kanske.
Mm.
Och sen hamnade han i Åtvidaberg, så var det just ja. Fan, jag glömde väcka, glömde av
hans. Jo, precis. Nej, men han var väl där lite senare. Eller ska vi se. Endast 2003 var det.
Ja, okej.
Han spelade 14 matcher där. Och jag såg en del av de matcherna och då var han ju, han var inte särskilt bra. Alltså han höll till på vänsterkanten och var ganska anonym och lite försiktig sådär liksom.
Nu har han ju lirat central här under år, central mittfält där en del, som tremanna mittfältet där, som lite mittfältspets. Så.
Mm.
Jag har inte sett han jättemycket åt Vida Berg allsvenskan, men jag såg han mot Blåvitt där i första matchen, det var
han
bra.
Han är exakt som han alltid varit faktiskt.
Men du, vi har ju fler matcher som står för dörren här. Superveckan talar medierna om här. Det är ju alltså Norrköping, Hammarby då, Elfsborg, Helsingborg då. Gävle, Sundsvall, det är en supermatch. Ja just det, det är invigning av fan säger man, Gavlevallen säger man, eller?
Mm.
Den nya arenan uppe i Gävle är en konstgräsarena dessvärre, men kul för dem. Men nya arena, det borde man egentligen varit där faktiskt, kom jag på nu, men det hinner vi inte. Och imorgon är det Blåvitt, AIK, Malmö, Häcken och sen är det Stockholms derby nästa vecka. Så det är mycket matcher på gång. Jag ska ner till Göteborg och se IFK Göteborg, AIK. Jag har skrivit en förhandskrönika faktiskt där jag tittar tillbaka lite till det här liksom guldracet 2009 då, eller den guldfinalmatchen där. Det står ju en hel del om det i Kärnas bok.
Mm.
Pratade om Kärna förra veckan här. Han har ju släppt en bok också då. Så.
Har han mässat dig något i veckan eller?
Nej, men jag har inte haft någon kontakt där. Men däremot har jag läst hans bok då och det finns lite roliga detaljer som jag har plockat med i min krönika där.
Jag träffade tjänsten på Friends Arena nu för någon vecka sedan. Och då sa han så här, fan ska vi inte ut och ta en öl, sa han. Så det...
Sa han?
Ja, då han kommit ut på andra sidan nu. Så. En civil man. Så.
Ja, fan, jag träffade han förra sommaren då hade han i Göteborg. Då han har varit på Way Out West.
Okej.
Så att... Han är om sig och kring sig, tjena. Får man ge honom.
Han försöker leva som en vanlig man.
Ja, absolut. Nej, men det är ju alltid en het drabbning. Det är väl den hetaste matchen i Sverige egentligen. IFK Göteborg mot AIK, om man ser i ett perspektiv hur många den berör. Liksom. Malmö-Göteborg är ju den mötet, sportsliga stora mötet liksom, mellan de som har vunnit mest. Djurgården-AIK är ju det stora liksom, huvudstadsderbyt som drar liksom, mest publik. Och så här. Men tittar man liksom, på rivalitet och hur många liksom, människor den här matchen involverar liksom, med alla AIK-supportrar och alla IFK-supportrar och alla andra hela fotbollssverige som bryr sig om hur den här matchen. Så. Skulle jag säga att det är Sveriges klassiko.
Ja.
Kungens lag mot...
Därom tvista de lärda och icke lärda. Jag håller ju Malmö Göteborg om det skulle finnas, alltså, jag underkänner diskussionen lite också. Vi behöver kanske ingen El Clasico här. Men om man tar den här 2009 matchen, det är ju det liksom coolaste avslutet vi haft på en allsvenska.
Någonsin.
Jag kan inte säga exakt
att det blir ett guldrace och så möts de i sista matchen.
Ja.
Det har fan inte hänt.
Och de hade dessutom byggt upp en jävla rivalitet under säsongen också.
AIK checkar ju guldpytt och det är Göteborg firar alltid guld med att äta pytt i panna. Typ 2 veckor innan den här matchen så ställde Dule Jansson och Bojan och Kenny Päivi var det. Sitter de och checkar liksom pytt i panna där och gör tummen upp till Sportbladets fotografer. Det var mycket sånt.
Ja, verkligen.
Det var ett riktigt rövarband. Det var ett jävla roligt år det där alltså.
Ja, det var det.
Hände hur mycket det märker ju när vi sätter samman den här höjdarlistan. Alltså vi har kunnat göra en 100-lista bara med saker AIK gjorde under det året där.
Mm. Jag blev utslängd från deras guldfest också faktiskt.
Alltså, vad fan har du gjort?
Nej, jag var där och jobbade. Jag var inte med på festen, jag hade inte sett sig så bra ut kanske. Men var där och jobbade, men sen var det lite kaotiskt det där. Alltså, vi skulle få liksom en 20 minuter och intervjua folk och sen skulle vi få vara kvar. Ah. Och då försökte jag ju prata med folk och då satt ju Lennart Johansson mitt i allting. Och jag liksom vrålar till honom från andra sidan bordet till stackars Lennart liksom, som varken såg eller hörde. Liksom. Men då fick jag Micke Stare till att liksom tolka, eller inte tolka, jo tolka min skånska kanske det var. Nej, men han fick ställa frågorna till Lennart. Så då fick liksom Micke ropa tillbaka dem till mig, så fick jag något kul svar sådär liksom. Men sen efter det så kom någon brysk vakt och bara kasta ut mig helt enkelt liksom. Jag försökte väl vifta mitt presslägg och sådär också, men vi, jag tror alla journalister som var där åkte ut och då hade vi ändå fått liksom, nej ni ska få vara kvar ett bra tag till liksom, och det är ju viktigt för oss, för vi måste ju kunna, alltså allting måste in snabbt som bara den till tidningen också. Men jag gick in någon bakväg där, jag eller snackade mig in på något sätt, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag
var utslängd och smet in igen helt enkelt.
Ja, smet in, och sen minns jag att Valid Atta stod uppe på scenen med Lennart Johanssons pokal och liksom drog sönder pokalen. Det här örat, de fästar liksom sönder pokalen, så det blev ett bra roligt festknäck från den natten.
Ja, jag var ju nere i Göteborg och jobbade där och var på matchen, sen åkte ju de då, måste de åkte de buss upp till Stockholm eller flög de upp till Stockholm då? Eller? För då var de här, för de hade ju sin fest i Stockholm. Jag ser på klockan, Oskar Månsson, att ditt tåg går rätt snart. Hinner vi beta av några fler ämnen eller vad säger du?
Nej, det beror på. Jo, det hinner vi. För att, nu tittar på ditt körschema här. Och då har vi på den sista punkten, heter biofyll. Och denna punkten vill jag tala om. Så om jag missar tåget så det gör inte så mycket.
För den goda saken då. Mm. Nej, men det var ju när vi snackade igår, så sa jag det att jag skulle ta en stänkare och gå på bio. Och då kom vi fram till att det är ju ett folkligt men underskattat nöje att gå på bio.
Du kom fram till det.
Bio lite halvbladig. Sitta där lite gött avslappnad och se en bra film.
Är det bra?
Ja, alltså, ja, jag såg Mad Max liksom. Det hade ju kunnat vara dyngrak och ändå hänga med i handlingen. Så att, där gör du inget om du tagit ett järn innan. Däremot så gjorde jag en polare det stora misstaget en gång, att vi var på bio en fredag och så skulle vi, det här nu ska vi säga var när jag var ganska ung, och så skulle vi dra ut på stan efteråt, jag och min polare Kalle som hänger med på Tyskland och Sverige. Vi tog med en hela päronkonjak in på Matrix, och det var ju inte bra kan jag säga, för att dels så sög vi oss den där päronkonjaken och sen så var Matrix är ju rätt krånglig liksom, alltså den hänger man ju inte med även om man är spiknykter. Så vi gick ut där halvbladiga och fattade ut någonting. Vad fan det var vi hade sett. Fick gå och se den en gång till. Sen utan päronkonjak.
Ja, okej. Okay. Men den stora storyn jag vill ha. Det finns ju rykten om att du blivit gripen av polis i en biosalong.
Ja, du skarvar ju lite nu. Men, och överdriver gör det väl också. Men det var väl så att Bion Palladium som låg i Göteborg, om man skulle man upp på avenyn och kom från liksom busstationerna, så passerar man den här bion. Och det här måste alltså varit någonstans 95, 96, 97. När kan det misstänkta ha gått på svenska biografer? Det var någonstans de åren liksom. Vi gillar 22, 23 bast liksom, och lite halvbusiga så att vi kommer där och har varit på någon förfest eller någonstans och ska vidare upp på avenyn och gå förbi bion och ser det misstänkta, och så tittar vi bara på varandra. Ja, men det är väl klart. Det är klart att vi måste springa in och skrika, det är han som är Kaiser Söze. Så detta gör vi då. De har tvåvåningsbiosalong.
Klart man måste det.
De har tvåvåningsbiosalong, så vi sprang upp på övre etaget där och hojtade liksom, när Kevin Spacey dök upp i rutan, i han som är Kaiser Söze. Och det blev ju inte så jävla uppskattat alltså. De ringde ju polisen och vi var så jävla dumma så vi hängde kvar runt den här jäkla bion. Så att sen kom ju polisen, och det visade sig, då kom de ju för att någon hade, ja, det här är väl någon form av brott liksom, eller jag vet inte, vad kan det vara? Förargelseväckande beteende eller?
Ja, avslöjande av handling.
Jag vet inte, men de förstod väl att det inte var något ont i oss, polisen, så vi fick väl oss med en, vad heter det, reprimand, och så var det lite mer med det.
Okej.
Så att det var lite överdriven. Men...
Ja, intressant. Var inte du seriös idrottsman på den här tiden?
Jo, det hade nog kunnat bli en rubrik i tidningen om det hade kommit till allmän kännedom. Men nu borde du rimligen vara preskriberat. Men jag menar, du måste ju förstå mig. Alltså när du kommer där och du ser det misstänkt.
Att man får tics.
Nej, men att du får den idén att du måste, alltså det går ju inte att inte göra det.
Nej, det var ju... och det avslöjas ju i de absolut sista scenerna.
Ja.
känner kanske de flesta till.
Ja, nu måste man kunna prata. Men det finns ju en ännu roligare. Det var när den gick på tv första gången. Då skrev ju Metro så här, du vet, i tv-tablån. Och så stod det alltid lite vad filmen handlar om. Då skrev ju Metro det. Ja, filmen kretsar kring den mystiska Kaiser Söze, inom parentes, spelad av Kevin Spacey. Mm. Det var inte så jävla genomtänkt.
Ja, det kunde jag.
Rasera de hela filmen för dem som inte hade sett den på bio eller DVD.
Det får mig, att tänka på en artikel som jag läste häromdagen.
Ja.
Daniel Sunen är det, va?
Ja, just det.
Som har skrivit om...
Han blivit någon, va?
Som skrivit om Håkan Juholt,
ja,
tidigare.
Fan var han var
partiledaren som klev ut genom fönstret.
Ja.
Och han skrev om Göran Lamberts nu på Expressen Kultur. Och då pratade han liksom om... han tyckte Lambert skulle attacka för sig, helt enkelt.
Ja.
För att det var en fara för demokratin och en sån vildhjärna. Där, och då börjar texten så här. För några år sedan ville en ung notarie sin sista dag på provtjänstgöringen skoja lite. I ett fortkörningsmål meddelade hen: härmed dömer jag dig till lagens strängaste straff, döden. Han blev aldrig notariemeriterad utan fick avsked. Så började den. Och då fick jag lite så att det var ungefär det brottet som du gjorde där, vad det nu kan vara.
Ja. Tror du det?
Ja.
Vad var det för ett brott då?
Nej, det fick ju kicken den här notarien.
Ja, okej. Okay. Ja, jag hade ju inte blivit sparkad ifrån så.
Nej, det är fotbollslag.
Nej, jag tyckte att
det, nej, det gick inte, det gick inte hos dig. Jag tyckte det var hysteriskt roligt.
Nej, jag fattade det inte riktigt, om man ska vara ärlig. Men, ja, men för att jag är så jävla rädd att du ska missa tåget. Så att jag,
ja, men den här, ska jag ta den en gång till?
Alltså, nej, men var det Lambert som hade gjort det? Eller?
Nej, utan det var en notarie. Ja, det var liksom bara en ingång till en artikel. Det var en ung notarie som gjorde någon provtjänst.
Ja,
som skulle meddela en fortkörningsdom.
Ja, och så skojar han då.
Skojar han med en väldigt svettig så här, fortkörare.
Ja, nej, men... inte ens fortköraren kan jag ha trott på det.
Nej, dessutom blev skämt så fruktansvärt tråkiga när man ska förklara dem sen.
Ska vi säga så, eller har du någon biofylla du vill delge lyssnarna innan vi skickar dig till Norrköping?
Nej, jag har ingen, jag testar inte de här ihop, liksom fotboll och fylla slår jag sällan ihop heller. Jag tycker man tappar rätt mycket.
Ja.
Men vi kan väl klappa igen butiken.
Ja, vi skickar dig till Norrköping och vi skickar mig till Göteborg, och så är vi förhoppningsvis tillbaka nästa vecka med 51% fotbollspodden. Tack så mycket.